Idag så handlar texterna inte bara den som Eva läste som berör dagens tema, men de handlar om kämpande tro på kyrkoåret. Och det är så, om vi tror att tron bara är att glida genom livet, så kanske ni blir lite besvikna idag, för det kommer jag inte att säga idag. Men det finns någonting som vaskas fram i den kamp som tron innebär. Jag tänkte jag ska återberätta några texter. De är rätt långa, en del av texterna som står idag. Den första kommer från första kungaboken, från det 19 kapitlet. Det som hänt där är att en profet, Elia, och honom känner ni nog till, han har fått vara med om något helt fantastiskt. Han har fått vara med om en seger som inte liknar någon annan seger. Nämligen att alla de här avgudaprofeterna, och som också hade sitt stöd i kungahuset hos drottningen, som hade försökt utmana honom och som hade också försökt utrota Guds tron ur Israel, de hade fått lida ett svidande nederlag, och han stod som Guds tjänare, som en segrare. Men så blir han hotad till livet, och det är ju drottningen som vill hämnas på honom, och han får gömma sig, och det är fruktansvärt nederlag. Och han gick ut i öknen en dagsresa, och där satt han sig under busken, ginsbuske till med, och han önskar sig döden och säger: det är nog, tag mitt liv, Herre, jag är inte för mer än mina fäder. Och sen la han sig för sova under den busken, men då rörde en ängel vid honom och sa till honom: stig upp och ät. Och så fick han se bröd, och han fick se vatten, och han åt och drack, och så la han sig igen. Men ängeln kom tillbaka och säger: stig upp och ät, annars blir vägen för lång för dig. Och så blev han kallad att gå ännu längre och kom till Guds berg i Horeb. Och där fick han verkligen ett nytt möte med Gud lite senare. Så ska vi läsa episteltexten också från första Korintierbrevet 10. Därför ska den som tror sig så stadigt, han ska se till att han inte faller. Era prövningar har inte varit övermänskliga. Gud är trofast och ska inte låta er prövas över förmåga. När han sänder prövningen visar han er också en utväg, så att ni kommer genom den. Och i evangelietexten så berättas om en händelse där Jesus blir bjuden på, jag antar, en fest. Han är hemma hos en farisé som heter Simon, och där får en kvinna som var inte så där välsedd reda på att han är där, och hon tar sig in i detta hus utan att vara bjuden. Och när de sitter till bords där kommer hon in, och hon gråter av förkrostelse. Hon tar och tvättar hans fötter med sina tårar och torkar med sitt hår, sitt långa hår, och så smörjer hon Jesu fötter med en dyr olja. Och den här farisén Simon blir lite sur, minst sagt, och säger om Jesus för sig själv: om den mannen vore profet skulle han veta vad det är för sorts kvinna som rör vid honom, en synderska. Men Jesus, han vet allt. Han säger: Simon, jag har något att säga dig. Säg det, mästare, sa han. Två män stod i skuld hos en penningutlånare. Den ena var skyldig 500 denarer, den andra 50. När de inte kunde betala efterskänkte han skulden för de båda. Vilken av dem kom att älska honom mest? Simon svarade: den som fick mest efterskänkt, skulle jag tro. Du har rätt, sa Jesus. Och vän mot kvinnan, sa han till Simon: du ser den här kvinnan, jag kom in i ditt hus, du gav mig inte vatten till mina fötter, men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen välkomstkyss, men hon har kysst mina fötter hela tiden sedan jag kom in. Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder, för hon har visat stor kärlek. Den som får lite förlåter visar liten kärlek. Han sa till henne: dina synder är förlåtna. Och då säger en del vid bordet för sig själva: vem är han som till mig förlåter synder? Men Jesus säger till kvinnan, din tro har hjälpt dig, gå i frid. Vi hörde inledningsorden här från Efesierbrev 6. Och det är en text som ju handlar om Guds rustning. Jesu Kristi stridsman i full mundering. Frälsningens hjälm, rättfärdighetens pansar, trons sköld, stadig på plats. Och så andens svärd, högsta hugg. Och förstår vi den texten någorlunda så vet vi att det handlar ju inte om att vi ska vara duktiga eller prestera en massa. Utan handlar om att kunna lita på att Gud utrustar. Men ibland tänker man sig en riktigt framgångsrik kristen, en som vet hur man ska föra sig i alla situationer. Och så råkar vi ut för i Bibeln för människor som skildras i sammanhang där de verkligen inte är i högsta hugg. Profeten Elia som allt att döma drabbas av en utmattningsdepression, vad jag kan se här. En namnlös kvinna i Simons hus som gråter vid Jesu fötter. De är varken starka eller kaxiga på något sätt. Och det är en tröst för oss som ibland känner oss på det här viset. Kanske lika darga. Det finns människor som inte orkar kämpa mer. Och Elia la sig under den här busken och somnade från allt. Från misströstan. Och han kan representera alla dessa, ska vi säga, pastorer, Herrens tjänare som kanske ibland känner att jag måste fly undan någonstans. Kanske en retreat, kanske någon annanstans. Och bara känna att nu kollapsar jag snart. Eller någon annan. Den här kvinnan tar fram sin balsamflaska, väter Jesu fötter med sina tårar, torkar dem i sitt hår. Hon är en bild av den ordlösa bön som formas i en enkel praktisk handling. Det är inte de många orden alltid. Det kanske inte ens går att formulera sig. Ibland vet man inte ens hur man ska be. Paulus skriver Korinthierbrevet i det jag läste förut. Därför ska den som tror sig stå stadigt se till att han inte faller. Samme Paulus, han började sin bana som apostel med att bli slagen till marken. Han berättar också öppet om man hade någonting som många diskuterar vad menar med det. Törntagg i köttet, något som man aldrig blir kvitt. Han erkänner utan skämmas att när jag är svag så är jag stark. Han kände både sig själv och Gud tillräckligt väl för att aldrig glömma sitt totala beroende av Gud. För det är det det handlar om. Han kunde visst svinga andens svärd. Det är ju han som har skrivit Efesierbrevet. Men han visste med hela sin varelse att bara vara på grund av Guds trofasthet. Och inte genom egna ansträngningar som utvägar kan öppnas. Så den här namnlösa kvinnan vid Jesu fötter, profeten Elia, kan de berätta någonting för oss idag, oss moderna människor som vi tycker vi är. Men vi kanske skulle uttrycka så här att när vi tycker att vi inte kan någonting mer, att alla vägar, alla medel, det finns inget för oss. Då är det bara en väg som är kvar. Och den är överlåtelsevägen. Men den är ju inte så enkel som man kanske ska tro. Det måste ha varit väldigt svårt för den här, ska vi säga, gudsmannen Elia. Som hade varit med oss en enorm seger. Att ge upp en självbild av nästan osårbarhet. Ni vet han utmanar alla de här Baalsprofeterna. Som stod och skrek och ristade sig på Karmel. Och han vann en seger där. Men han får alltså här uppleva förkrostelse. Men han fick överlåta sig också. Och den här lilla kvinnan som också var illa ansedd. Att tränga sig in hos farisén i det huset. Hon såg sig bara som någon som störde egentligen. Det måste ha varit väldigt svårt för henne. Att överlåta sig, det är inte att ge upp egentligen, utan det är ju att öppna sig för nåden. Och nåden, det är någonting som ständigt är nytt, som flödar och är en färskvara. En annan person i Gamla testamentet är Jakob, som jag tycker också talar om det här med att det är inte så lätt alltid att det där med tron. Vi kanske tycker att de här patriarkerna är hjältar på ett sätt och vis och förebilder. Men han fick uppleva stora välsignelser av Gud. Men han fick fly och fly och fly. Därför han var faktiskt inte Guds bästa barn alltid. Han var faktiskt en lurendrejare. Hans namn faktiskt betyder bland annat bedragare. Och det finns en dubbeltydighet i det. Han fick ett möte med Gud på flykt undan sin bror Esau som han hade lurat. Det här gudsmötet ägde rum när han övernattade på en plats som sen kom att kallas Betel. Det betyder Guds hus. Och där kom änglar till honom i dröm. Och det där är en bild som många har använt i konstsammanhang. Och till och med för en kyrka i Malmö så finns en stege här med änglar som kliver ner och upp och ner på den. Det var vad han drömde om på det stället. Och där fick han vara med om att han fick löften från Gud. Och han till och med reste minnessten på platsen för att han har fått möta Gud där. Och trots det här mötet med Gud så fortsätter han att lura andra människor. Han lurar sin svärfar bland annat. Och 20 år senare fick han en sån där riktig konfrontation med Guds verkliga vilja. 20 år tog det. Gud hade en plan för honom, men han har byggt sitt liv på, ska jag säga, en dålig grund, lösand. Gud ville göra hans tro fast och djup. Och där fick han uppleva en kamp, det står om i detta första Moseboken 32, där han upplever att han brottas med någon och han uppfattar som han brottas med Gud själv eller kanske Guds ängel. Under denna kampen så får han en fråga: vad är ditt namn? Och då måste han ju säga Jakob. Och det betyder ju bedragare, just lurendrejare. Och då får han liksom uppenbara för sig vad felet i hans liv var. Den här platsen där han fick möta Gud nu, för nu fick han verkligen möta Gud, den kallas för Peniel och det betyder ansikte, står det. Han fick möta Gud ansikt mot ansikte, upplevde han som. Och många har gjort Guds upplevelse men ändå åratal försökt tjäna Gud med fel motiv, som Jakob, för att få jordiska välsignelse och egen välfärd på något sätt. Alltså inte haft behov av ett djupare gudsliv. Paulus skriver andra Korinthierbrevet 6: som Guds medhjälpare uppmanar er också att inte kasta bort den nåd ni tar emot från Gud. Han säger ju: nu är frälsningens dag, nu är den rätta stunden. Jag vill inte vara till anstöt för någon, ingen ska kunna anmärka på min tjänst. Som Guds tjänar visar jag på all sätt vad jag duger till. Med stor uthållighet, under påfrestningar, trångmål och nöd, under prygel, fångenskap och upplopp, under möda, vaka och svält, med renhet, kunskap, tålamod och godhet, med helig ande, uppriktig kärlek, sanningens ord och Guds kraft, med rättfärdighetens vapen till anfall och försvar, i ära och vanära, med dålig rykte och gott rykte. Jag kallas villolärare, men säger sanningen. Jag är misskänd, men ändå erkänd. Jag är nära döden, men ändå lever jag. Tuktad, men inte till döds. Plågad, men ändå alltid glad. Jag är fattig, men gör många rika. Jag har ingenting, men äger allt. Paulus är verkligen spännande gestalt i Nya testamentet då. Och hans många brev ger oss spännande berättelser och lär oss om hur det är att leva det kristna livet, om troskampen. Men han hade det jobbigt. Alltså han gled inte liksom på det här att allting gick bra. Han var motarbetad av sina landsmän för evangeliets skull. Kristna såg på honom med misstänksamhet, upptäcker vi när vi läser, för att han gick mot felaktig lagisk religiositet. Hedningar förföljde honom. Det var allmänt motigt för honom. Han stack ut hakan, han fick stryk helt enkelt. Hans förkunnelse gav inte omedelbara resultat. Det var inte som Petrus på första pingstdagen. Ni vet, han predikade och det var ju troende judar, de flesta som var där. Och de omvände sig till Jesus Kristus och det blev alltså en massväckelse där. Paulus fick kämpa år efter år på olika platser och så växte församlingarna där. Han blev baktalad för att han hade motigt. För man tyckte att han alltid skulle ha framgång. känns jag igen på något sätt. Ändå, vi har facit. Han lydde Gud, gav inte upp. Och långsiktigt blev hela Europa påverkat av hans förkunnelse genom att han svarade ja på kallelsen och kom över till Grekland. Hela kristenheten har hans undervisning en källa till hur man kan växa i sin tro. Hans kamp är idag vårt stöd. För hade han bara glidit fram och allting gått bra, så hade vi inte haft Korinthierbreven och de andra breven som, där han förmanar församlingar och talar om det där ska ni jobba med, de här motigheterna, de ska ni bearbeta på detta viset. Det finns trons kamp i alla tider. Det räcker inte med att bygga ett, ska vi säga, billigt talat altare i Betel och fortsätta som förut. Gud vill ge nytt liv. Han vill förändra min karaktär, och ansikt mot ansikt med Gud så blir jag avklädd det där bråten jag har med mig. Och Gud talar till mig, han talar till oss alla. Nu så att det som är så jobbigt för mig då, och jag antar för oss alla, det är ju det att när det inte stämmer med min egen uppfattning om hur det ska vara, så är det lite svårt att tro. Känns igen på något sätt. Det tror jag inte jag är ensam med dem. Jag vill inte ha någon kamp. Jag vill ha de där gröna ängarna. Ni vet, som står i psalm 23. Herren är min herde, mig ska inget fattas. Men det står lite längre fram om dödsskuggans dal. Det får vi inte missa. Vi vill ha omedelbara framgångar och Guds rike utan att ändra karaktären. Och Gud säger till mig, ge upp dina privilegier. Och jag säger, jag vill ha dem. Gud säger, följ mig. Och jag säger, nej men om på det villkoret, om jag får göra det och det. Och Gud säger, lägg av synd. Och jag säger, det är väl inte så farligt, alla andra gör ju det. Gud säger, dela ditt bröd, se medmänniskan. Vi säger, vad jobbigt, skicka problemfria människor till oss istället. Det är mycket, mycket lättare. Och Gud säger, berätta om mig, vittna om mig. Och jag säger, jag vågar inte, jag kan inte, det passar inte riktigt här, jag kanske stör dem. Behöver inte Gud påverka min karaktär? Behöver inte vi uppleva att vi förändras? Behöver inte Gud förskola om oss som redan kallas kristna, innan vi kan ta emot de som kanske inte känner Gud överhuvudtaget? Men Gud jobbar med oss. Det är en troskamp hela tiden. Han vill ge oss vårt peniel som Jakob fick uppleva, där vi får möta Gud ansikte mot ansikte. Och liksom Paulus ska vi kunna säga, nu är jag bönhörd. Nu är frälsningens dag. Jag blir påklädd renhet, kunskap, tålamod, godhet. Jag blir utrustad med helig ande, uppriktig kärlek, sanningens ord. Och får använda Guds kraft och hans rättfärdighet som vapen. Och jag tror Gud talar tydligt till oss idag. Tydligare än vi kanske förstår, därför vi har lite svårt att lyssna. Samt Guds folk idag kännetecknas av att man gått igenom en kamp. Att man fått brottas med Gud. Gud har hela tiden velat ge på sitt sätt. Men det är omvändelse som gäller Guds rike. Inte bara hänga med, inte smita förbi korset. Utan detta att det gamla är förbi, något nytt har kommit in. Tro som avslutning. Det är något mer än ett passivt instämmande. Där det finns tro som bygger på vårt ja till den korsfäste uppståndne Jesus. Då handlar Gud i linje med vårt ja. Han invaderar våra liv. Det blir ett kraftfullt ingrepp av kärlek, motiverad invasion av vår natur, av vår karaktär. När han får slå ner vårt motstånd, så kommer han binda oss med kärlekens band och dra oss till sig själv. I Lukas 10 säger Jesus i sin bön, jag prisar dig far, du himlens och jordens herre, för att du väl har dolt detta för det visa kloka, men uppenbarat det för det enfaldiga. Ja far, så har ju varit ditt behag. Genom våra egna tankar, genom förnuft, har vi svårt att lära känna Gud. Vi kan känna till Gud. Det är inte samma sak som att lära känna honom. Och genom förnuftets ljus kan vi upptäcka vissa viktiga fakta om Gud. Men den upplysningen, det är inte de där djupaste sakerna i i Guds väsen. De blir dolda tills vi tagit emot från Gud själv. Vi har ett fint instrument i vår intelligens, genom vårt förnuft, och det är användbart på många sätt. En gåva från Gud. Men när Guds ande får upplysa våra hjärtan, så får vi se med ögon som vi aldrig förutsett. Då får vi en djupare kunskap som ger auktoritet. Och det kräver inte förnuftsbevis. Gud blir inte imponerad av våra prestationer, av vad vi kan. Men han älskar oss och han sluter oss i sin famn. Psalm 130 är den salta psalm som läses i flesta kyrkor idag. Och där står det så här: djupen ropar jag till dig, Herre. Herre, hör min röst, låt dina öron lyssna till mina böners ljud. Om du, Herre, vill tillräkna missgärningar, Herre, vem kan då bestå? Hos dig är ju förlåtelse för att man må frukta dig. Jag väntar efter Herren, min själ väntar och jag hoppas på hans ord. Min själ väntar efter Herren mer än väktaren efter morgonen, ja, mer än väktarna efter morgonen. Hoppas på Herren, Israel, ty hos Herren är nåd, och mycken förlossning är hos honom. Och han ska förlossa Israel från alla dess missgärningar. Tack Jesus, för att du bor ibland ditt folk idag. Och du älskar oss enormt mycket. Men Herre, jag ber dig, låt mig inte få bli ett hinder för ditt rike, så att jag inte lyssnar efter din röst. När du säger ditt kom, och när du säger ditt gå, när du säger ditt lyssna. Utan gör mig sån så att jag ställer mig in på vad du vill i mitt liv. Och jag ber dig för Guds folk, både i vår församling och på andra håll. Att vi på samma sätt ska kunna lyssna efter vad du vill idag. Så kom Herre och ta över, jag ber dig. Välsigna alla som kommit hit idag. Tack för att vi får vara dina barn. Amen.